Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viss och Svärm on the run med mig Josefin Svärm och Sara Viss. Och jag vet ju Sara, du har ju varit krasslig och jag tror du fortfarande kanske är det. Hur mår du?
Jag mår bra skulle jag faktiskt säga. Ja, men det hänger kvar, det är lite krassliga. Så jag tror att jag låter det kanske lite värre än vad jag är.
Ja, och sen
är
ju,
ja, och min, jag tror att alltid, jag har ju mina stämband som är min svaga länk också. Så det hänger kvar alltid, tror jag, längre på min röst också. Än vad det är. Men annars tycker jag, energin börjar vara tillbaka. Jag har kört ett första styrkepass nu igen. Sen efter det lilla sjukuppehållet. Så nej, men det känns bra att jag börjar vara lite mer på gång tycker jag.
Vad skönt. Så du har fått ett pass sen sist eller?
Ja, ett överkroppspass. Jag tänkte nu ska jag så här, inte dra upp pulsen så mycket. Och så körde jag överkropp och jag kan nästan inte reta ut armarna idag. Jag blev lite ivrig och det var så här, man vet så här, okej, nu är det tungt. Men det är så skönt på något sätt när det är tungt. Och så jag kände nästan men så här, jag körde så här, oj, det här kommer ju ont imorgon. Men så, det var lite roligt på något sätt. Så jag sitter här lite som så här, T-rex med mina armar. Så. Men ja, jag njuter ändå. Hur mår du?
Härligt. Jag mår bra. Jag är helt frisk från min förkylning. Har varit där sedan några dagar tillbaka. Sen lördags tror jag. Jag blev frisk. Och jag var faktiskt, i morse så var jag och coachade de här eleverna som jag inte kunde coacha förra veckan. För att jag var sjuk.
Just det, på din gamla skola.
Ja, Plattenskolan i Motala. Där gick jag på gymnasiet. Och idag så fick jag komma tillbaka och coacha ett gäng elever därifrån. Det var jättekul verkligen. Och vi var på alltså, mina gamla friidrottsbanor på MIF. Så det var så här, jättehärlig känsla verkligen. Superkul att få göra det, var det.
Vad var det för som inriktning eller i vilket sammanhang var det, du höll passet?
Ja, men det här är elever som har valt idrott 2 tror jag hette, som extra val i skolan. Så alla som var med, det var ungefär 20 stycken, de är idrottsintresserade. De flesta kör någon sport vid sidan av, fotboll var de flesta aktiva i. Och de ville ha in ett kul inslag i deras pass helt enkelt egentligen på schemat. Så då så hon som är lärare där, det är min kompis Lisa. Hon frågade mig om jag kunde komma och köra ett löpteknik, eller löppass med dem egentligen. Så jag sa ja till det, så jag var där nere och körde ett löpteknikfokuserat pass kan man säga, med lite roliga inslag. Och jag tycker det är så svårt, för det här är ju elever i lite så här, gymnasieåldern, man kan vara lite så här, man vet inte om de är jättepå och tycker det är kul eller om så här, du vet, det är svårt att tyda tycker jag ibland i den åldern. Och första gången jag coachar elever i den åldern. Så att jag säger, hur kommer de ta det här? Kommer de tycka det är kul? Kommer de vara glada? Eller kommer de vara så här, jobbigt? Och det var så här, reaktionerna var väldigt olika i början när vi började passet liksom. Alltså vissa är så här direkt glada och intresserade och nyfikna. Man känner att de verkligen försöker sitt bästa. Och vissa är lite så här, stönar lite och typ går med hukad rygg så här. Åh, det här var svårt, du vet så här. Så jag försöker peppa liksom och hålla igång gruppen. Och, men man känner så här, sist när de skulle jogga ner efteråt. Så var det en kille som verkade under passet vara lite så här skeptisk och lite kritisk och så här lite så här, du vet, vad tycker han egentligen, tänkte jag. Men då började han liksom göra en rush i slutet och han började hoppa över häckar igen och så här, så han tyckte det var kul. Men jag tyckte det så ut som på honom att han inte tyckte det först. Men jag bara, fick du mer smak nu eller? Ja, det här var jättekul, så han liksom, och så slutade jag iväg. Jag bara, vad bra.
Gud, jag känner igen det här, just det här med coachande, att ibland, jag tycker, när folk lyssnar och tar in och sen man kan göra det på så många olika sätt. Visar verkligen så här engagemanget och är så här, tittar väldigt noga, medan andra är ju verkligen så här, speciellt till exempel om de är nervösa. Så upplever jag att man, de ofta kan stå lite så här tysta, fundersamma och så här, så att man som coach kan bli lite så här, okej, tycker du att det här är nu det tråkigaste du har varit med om?
Ja.
Och sen är det flera gånger som de efteråt, så är det just de personerna som kommer så här, gud tack så jättemycket, jag lärde mig jättemycket. Men man står som coach här och får inte alls, det är svårt att liksom känna in vad de här, vad de tänker och tycker.
Jättesvårt. Och sista grejen som jag gjorde var att vi sprang mina favoritintervaller, diagonaler på gräs med bland säger på den. Körde jag, det här var kul, kan vara kul inslag att ha som avslutning. Och nu skulle jag ta oss barfota, då var de här så här, barfota, men fy vad kallt, det kommer bli smutsiga. Jag bara, ja. Ta, det är ingen fara, ta av er och kör bara. Så alla plockade av sig till slut skorna, lite motvilligt så. Men sen tyckte de att det var kul. Så att det var med en sån grej. Mm.
Ja, bra.
Ja, så det var roligt. Annars, min träning Sara den här veckan har varit ganska bra faktiskt.
Ja, berätta.
Ja, alltså jag har ju börjat, jag har ju lagt lite fokus, ska lägga fokus på mer styrketräning nu. Och jag kommer inte köra bara kroppsvikt, jag kommer köra på gym nu. Så då blir det mera, liksom det är mer seriöst och mer så här genomtänkt kanske än vad jag brukar göra. Så jag har dels varit nere på friidrottsbanorna, vår inomhus, en liten arena här i Motala, och kört lite med min syster. Där finns det nämligen skidstänger och kettlebells, hantlar och sådana saker. Så vi var nere och körde lite så, utfallsteg med skivstång och vi körde backsquats och grejer med vikter och höftlyft med lite vikt och sådär motstånd. Vilket var jättekul. Verkligen.
Du, jag såg det på Instagram och jag blev typ så glad att faktiskt se dig lassa på lite.
Ja.
I vikten, alltså, jag tror att det kommer vara jättebra för nu alla vet ju att jag förespråkar också styrketräning så. Mm. Men jag blev också imponerad måste jag säga över dina knäböj för du körde på 50 kilo.
Ja.
Nu ska vi inte jämföra eller så här men någonting, men alltså jag tycker att av som löpare som inte brukar styrketräna med vikter att gå in och köra flera reps, det gjorde 8 eller någonting. Jag reagerar ändå på att jag tycker att det är väldigt bra för en som inte är van.
Jag har ingen aning om vad det är, om det är bra eller inte. Jag vet ju inte alls.
Ja, men plus att jag vet också att du är väldigt liten och lätt i kroppen. Så att du ligger på ganska hög procent av din kroppsvikt. Så att jag var väldigt imponerad, måste jag säga, av dina knäböj där.
Det var roligt, vad glad jag blir. Ja, men då körde jag 4x8 knäböj. Men jag gick inte ner så långt ner, för jag har ett knä som jag är lite rädd för, så jag vågar inte gå ner så långt ner. Så därför så kanske det blir lite lättare för mig också att trycka upp när jag inte går ända ner liksom i den lyftet, om man säger.
Ja, man behöver inte alltid gå hela vägen ner.
Behöver det.
Nej, ska man tävla i knäböj, då måste man gå hela vägen ner. Men annars, man behöver inte alltid göra det faktiskt.
Nej. Och sen så körde jag också ett på gymmet som jag kommer börja köra träningsverket i Motala. Där kommer jag ju köra nu hela höst och vintern. Och jag körde dels också där också knäböj. Också med 50 kilo. Då körde jag 10 stycken gånger 3 gjorde jag. Det är också bra. Och sen så körde jag en del övningar med gummiband. Och det lade jag också upp på Instagram så du säkert så gissar jag på.
Mm.
Och det var övningar som Stefan, heter han Bjerkegren? Ska se här vad han heter. Jag går en utbildning för honom också ska göra på distans. Inom löpfys. Ja. Stefan.Bjerkegren på Instagram. Han har väldigt bra konto och han kör mycket med gummiband och mycket styrketräning för just löpare som är jättebra. Och de övningar jag testade var verkligen, de gav sån fin effekt alltså. Jag är så glad att jag hittade de övningarna. Så nu har jag så här, bygger på övningsbanken och kommer köra fokus nu alltså på. Jag skulle vilja få in i alla fall 2 pass på gymmet i veckan och 1 nere i friidrottshallen också. Så det blir 3 stycken styrkepass kan man säga i veckan. Det är mitt mål här nu framöver. Och sen min löpning på det också då.
Så men drar du ner då lite på löpningen? Jag tänker för det är ganska mycket du lägger till nu med styrketräningen.
Jag drar ner på löpningen. Jag tänker 3-4 pass. Jag brukar ligga på 5 minst i veckan. Eller alltså 5-6 brukar jag ligga på kanske i vanliga fall. Så 3-4 pass löpning får det bli nu ett tag. Så det känns väldigt kul att se vad som kan hända med utvecklingen där, tänker jag. Alltså styrkemässigt, för jag känner att jag hade sån träningsverk, på tal om träningsverk. Åh, ont jag har haft i kroppen. Mm. Helt galet. Baksida lår och rumpa, alltså fy. Men det är skönt, det händer någonting.
Ja, nej, men jag tror absolut. För just det blir ganska stor ökning, just i och med att du har gått från kroppsvikt mycket till att faktiskt köra ganska tunga vikter och nya övningar. Och jag var inne och kollade också på den där sidan och på de övningarna du la ut. Och det är mycket jag känner igen från de här. Jag älskar sådana här pall-off-pressar eller hur man nu uttalar dem. Men med gummibanden, man ska mycket det här med antirotation. Man ska hålla emot en rörelse och hålla sig stark i bålen och undvika liksom att följa med.
Alltså jättebra övningar. Det blir så jobbigt för hela kroppen. Det blir jobbigt för hela kroppen. Det är inte bara för den rörelse man rör. Det är inte bara den här benrörpendlingen man kör. Det är ju verkligen alltså hela kroppen som jobbar, bålen och så i övningarna. Så jag håller med dig, jättebra, verkligen.
Ja, och just kombon med det och sen basövningar som man kan lassa på mer av vikt. Jag tror det ska bli intressant att se hur du kommer uppleva din styrka i kroppen, typ då kanske kring jul.
Ja, verkligen. Jag hoppas det kommer hända mycket alltså. Ja, det känns kul med lite nya saker, nya inslag i träningen. Men Sara, vi har fått en lyssnarfråga.
Yes.
Till podden. Som handlar om löpning på löparbana. Och jag har frågan framför mig. Ska jag läsa upp den här först?
Ja, läs upp den. Jag tror det var, det var intressant.
Ja, det var den. Så här. Nybörjare på löparbana. Hur ska man tänka? Vad finns det för regler? Hur långa är de olika banorna? 1, 2, 3 etc. Bästa nybörjarpasset på bana. Och annat tips för att våga bege sig ut på bana. Sikta mot första maran nästa år och fått tillgång till bana inomhus och utomhus. Så roligt att testa tycker jag. Skriver den här tjejen. Ja, men var ska vi börja? Regler på bana.
Ja. jag tyckte att den här var så intressant. För att ibland är det så här, just när man har själv typ nästan växt upp i en miljö. Så... Mm. Tänker man inte på att det finns massa frågetecken för en som inte har varit där. Så att från att jag bara funderar på men vad då för regler eller vad finns det vad man ska tänka på, till att jag börjar tänka och börjar lista upp massa, alltså, för det finns typ oskrivna regler och det finns skrivna regler, och så börjar jag diskutera med Lasse så här, och alltså, vi kunde ju lista upp jättemycket regler, och då fattar jag så här, det är klart att man är osäker på att gå dit om man aldrig har varit där förut. För det fanns så mycket som inte jag har tänkt på. Så jag tyckte det var jätteintressant att börja sitta och fundera så här, hur beter man sig på en friidrottsbana?
Det är intressant. Och innan du börjar tänka så här, jag kan relatera till det här när det gäller typ gymmiljö. Alltså, för jag är inte så van med gymmiljö. Så för mig har det faktiskt varit ett stort steg att bara gå in på Träningsverket och bara så här, kika runt, vart finns allt? Vart kan jag vara? Och vem får förtur? Och vem, alltså, så här, det är svårt att veta, tycker jag, när man är ny. Osäker. Jag förstår när känslan går in på en bana och bara, hur ska jag bete mig? Nu kommer en spricka där. Var ska jag springa? Var ska jag gå? Alltså, det är inte lätt.
Men det är precis som du säger, för det finns så, gymmet är samma sak. Jag kan tänka mig att simhallen, alltså om man ska simma motionssim, det finns det också. Och sen golfbana till exempel. Ska jag gå till en golfbana så skulle jag ju garanterat göra massa saker som inte är okej, utan att veta om det.
Ja, det här med simhallmiljöer, där har vi fått så mycket skäl sedan vi började simträna, kan jag säga. Alltså, för vi är fel, liksom. Här är bara för oss nu, här är inte för er nu. Det är så här, oh my god, vart ska jag vara?
Ja, så då kan vi i alla fall försöka hjälpa er att reta ut liksom frågetecknen på friidrottsbanan i alla fall.
Ja, jag tänker, ska du börja beta av listan? Så hänger jag på lite, eller?
Jag tänker att jag börjar...
ännu mer koll än vad jag har.
Ja, du får fylla i om jag missar någonting. Jag börjar i alla fall med att säga så här, att det är en utomhusbana. Vi börjar utomhus, för det kommer även att skilja sig utomhus och inomhus, märkte jag. Så vi börjar med utomhusbanan. Den är alltså 400 meter runt, och det mäter man på innerbanan. Så om man tar från mållinjen, och den ser man, om man ska ta helt så här från nybörjare, så när man går in så ser det är ofta så här små korta sträck med en meters mellanrum, ungefär 10 meter fram till mållinjen. Så där känner man igen mållinjen, att det är liksom en markerad liksom att det är där. Och då, om man är på bana 1, då kommer mållinjen och startlinjen vara den samma, för det är exakt 400 meter runt. Och det är därför som om man kollar på friidrottstävlingar så ser man att på 100 meter så startar ju alla bredvid varandra, för det är ju bara en rak sträcka. För man kan tänka, varje kurva är 100 meter och varje rak sträcka är 100 meter. Men när man då springer 200 eller 400, då ser man ju att man sitter ju inte bredvid varandra, utan man sitter med ungefär, vad kan det vara, 2 meter skillnad kanske på 200 meter. Och kan då 4 meter ungefär på 400 meters bana. Och det är ju för att det är ju längre att springa i ytterkurva. Alltså man har lite längre väg ju när man springer längre ut. Och därför så blir man då istället att få starta lite längre fram. Och det här vet jag att vissa kan ha så här, att man vill starta, alltså att det känns konstigt att starta på olika ställen. För då känns det som att man springer olika långt. Så ska du och jag springa 400 meter mot varandra, så kommer vi att stå med några meters mellanrum i starten. Och sen är det ju först när man går ut ur den andra kurvan som det har jämnat jämnat till sig. Mm. Men det betyder ju också att ska man springa många varv, till exempel ett konditionstest, då vill man ju springa på bana 1. För att springer man på bana 4, då får man ju gå längre fram i starten. Men då, då är det ju 400 meter när man kommer i mål. Mm. Men då ska du sen fram till den start igen innan du egentligen börjar nästa varv. Så då blir det ju, springer man bara på bana 4 hela tiden, då kommer det ju bli för långt. För att man hela tiden har det här mellanrummet mellan mållinjen och starten. Hänger du med?
Jag hänger med. Ja, jag tror hon också gör det.
Som jag tror att man förstår det. Så därför så ska man springa många varv, så behöver man springa på bana 1. För det är ju den som går ihop med 400 meter exakt. Liksom.
Mm.
Så jag skulle säga liksom att innerbanan, det är där man alla långdistansare vill springa. För de oftast nöter varv till varv.
Mm.
Medan i sprint så blir det ju tvärtom, att man nästan vill ha ytterbana, för att ju brantare kurva det är, ju mer kraft går det åt att hålla sig i banan.
Mm.
Om vi bara tar fysiken liksom, så att ska jag hålla mig snabbt in, så är det svårare att springa i en snäv kurva än i en lite mer upprätt kurva. Så att om jag ska springa 200 meter på tävling, så suckar jag inombords om jag får bana 1 eller 2. För jag har mycket svårare att göra en bra tid därifrån än om jag är ute på bana 6-7.
Men de som är bäst i heaten alltid i finalen, så de får ju alltid placeras i mitten av fältet, eller hur?
Yes,
även på de här. Och är det bäst i mitten då, eller är det faktiskt bättre ännu längre ut? Alltså, vart är bäst?
Fysiskt,
fråga bara.
Ja, fysiskt är det bättre längst ut. Sen finns det en mental aspekt, att det kan vara skönt att ha någon framför sig. För står du längst ut, då ser du inte alls var de andra är. Medan det kan vara skönt att ha någon att lite försöka ta i kapp, eller liksom lite se fältet. Så därför är de oftast någonstans i mitten eller lite längre ut, de som har snabbaste. Men som du säger, så att egentligen skulle det vara en fördel att vara kanske längst ut. Och det är ju inget världsrekord som någonsin har slagits från en innebana, till exempel.
Nej.
För det är så stor skillnad. Och nu ska vi inte gå in ännu på inomhus, men om jag säger snabbare, så är det 200 meters bana inomhus. Och de snabbaste löparna springer sällan 200 meter inomhus, för att det är för snäv kurva.
Ja, även fast det är på ytterbanan där, så blir det ändå där.
Yes.
Mm.
Så, men så det är lite så här, allmänt liksom om banan. Så 400 meter längst in, och de här, det finns olika då starter för 200 meter och 400, och även på 800 meter så startar man på olika banor. Men på den 800 är första distansen där man efter första kurvan oftast, då brukar de ha koner, och när man har passerat den så får alla gå in på innerbana.
Just det, ja.
Och det gör de bara för att 800 går fortfarande väldigt snabbt i tempo, och då skulle det bli för mycket trängsel om man startade i en och samma klunga. För det är 800, det går snabbt i starten. Så då brukar de stå två personer på varje bana. Och sen när de kommer ha sprungit kanske då en 60 meter, kanske något sånt. Så då brukar de få gå in på gemensam. För då är det lite utspritt redan, så att alla inte är i samma klunga.
Ja, så skulle jag tillägga att just så här 200 och 4 meters sträckorna, de är markerade också på varje bana.
Yes.
Så man kan hitta 200 meter och 400 meter, står det faktiskt på lite efter starten där liksom, på alla olika banor, vart det är någonstans.
Ja. Så det ska man tänka då också, om man ska springa typ 200 meters intervaller eller någonting. Där ser jag ofta att många långdistansare som springer korta intervaller, de springer ändå helst på bana 1, men jag tänker att det skulle egentligen vara skönare för dem att springa lite längre ut, men då måste man ju hitta den markering för den banan. Så jag tror att det är lite en vanlig sak också, att man är van med att alltid springa på bana 1. Och så är det lite olika. Jag märkte att det är som i en grupp med långdistansare som springer tillsammans, då är det nästan regeln så att om det är någon som är lite långsammare, så kanske den flyttar ut på bana 2 eller 3. Medan i sprint är det nästan tvärtom, att de snabbare får oftast gå lite längre ut. Men vi är ju aldrig in på träning, är ju vi aldrig inne på bana 1 och 2 och 3, så det brukar aldrig bli någon krock på så sätt, för vi vill inte ha samma banor.
Nej.
Om man springer kurva. Så det är lite så här allmän fakta om liksom löparbanorna. Sen kommer man då till de här vett och etikett, om man säger så. Och där var det dels där med att distanslöpare ofta gärna vill vara inne, sprintrar gärna på mitten eller utåt. Men det bästa är att om man kommer till en bana Och man ser att det är en grupp där eller folk där, så tycker jag att det bästa är att gå och se. Man ser oftast vem som kanske håller i träningen, om det är någon tränare eller coach eller någonting. Och bara gå och säga, hej, jag tänkte träna lite. Vad kör ni idag? Var kan jag vara, så att vi inte liksom, springer på varandra? Och det brukar vara det absolut bästa sättet, för då har man också öppnat en kommunikation med dem, så att om det skulle vara att man är i vägen, så det är lätt för dem också med vänlig ton säga liksom så här, går det bra att du flyttar dig till andra sidan eller springer på bana 4 istället eller sådär.
Mm.
Så att det brukar aldrig vara något problem liksom, om man liksom pratar med. Mm. Och oftast är det så här att de här banorna är oftast öppna för allmänheten. I och med att de är inte privatägda, utan det är oftast kommunen eller så möjligtvis någon förening eller någon som äger dem. Är det så att det är förening, eller så kan det vara att man behöver vara medlem i föreningen.
Just det.
Och då har de ofta så här, det kan vara att de har så här tider där man får så här träna. Att det är så här, vår förening, de har torsdag klockan det och det. Och det kan man ju då också bara kolla upp för säkerhets skull, om man är osäker på det stället som är nära en där man bor. Så ta kontakt med föreningen som har sina träningar på det stället och kolla vad som gäller med tider och så. Men de allra flesta som jag har varit på, så har det bara varit att gå in. De är sällan bokade, bara om det är tävlingar eller fotbollsmatch eller liknande. Så det brukar bara vara att köra. Och ibland är det föreningar där som har bokat, men de använder ju sällan hela friidrottsplanen ändå.
Nej, just det.
Och därför brukar det aldrig vara något problem. Jag har märkt att de gångerna som jag har haft lite problem nu senare år när jag ska träna, det är när jag tränar typ här på Lidingövallen och de har friluftsdag med skola. Mm-hmm. För då är det barn överallt och de har då kula, höjdhopp, 60 meter. Alltså då är de uppdelade.
De är överallt.
Och då kan det vara lite så här, och då har de oftast boka också, så då brukar jag försöka kolla upp i förväg. Det är några veckor där på våren, maj, som det brukar vara några kluriga veckor, och då kan man försöka bara att inte vara där samma tid som dem.
Mm.
För då kan det också komma bollar flygande från olika håll.
Livsfarligt.
Ja. Och det är min nästa grej är med redskap. Alltså, inga bollar, inga redskap som på något sätt kan vara i vägen på banorna. Vi hade diskussioner hemma om det är okej med cykel eller kickbike och sånt. Och då landade vi att så här, som tränare, absolut. Om det är, alltså, jag har sett tränare som cyklar bredvid deras adepter. Och det kan jag tycka är okej, för att de följer reglerna fullt och håller, och de håller liksom samma, cykeln gör exakt samma sak som löparna då. Så den är inte liksom så här, men att hålla på och cykla på banorna kors och tvärs, inte okej.
Nej, vi har några cyklister som har kört alltså bancykling liksom inne på inomhushallen när vi har tränat. Jag var så chockad första gången, men gud, klarar ni av att cykla på den här, så här 200 meters banan liksom? Det känns jättesnävt och läskigt, men de körde det på där. Rätt fort alltså.
Och då har de säkert någon form av bokning, skulle jag gissa.
Ja, det måste de ha haft alltså.
För cykel inomhus, det är nästan läskigt att springa.
Det blir farligt. Ja, det skulle inte gå.
Men som man kan säga, liksom, det är också att löparbanorna, man springer ju alltid, liksom, det blir mot urs. Eller hur?
Ja, det blir det.
Så tempot är det. Och det är det som också är lite konstigt med friidrott, att man alltid springer åt samma håll. Så det är ju inte liksom det här skonsammaste för kroppen, att man vänder och kör åt andra hållet.
Utan, hela tiden. Nej.
Exakt, så det kommer alltid vara ytterbenet som jobbar på ett annat sätt än innerbenet. Så man kan bli lite sned om man springer väldigt mycket.
Ja, det är sant.
Däremot så brukar det kunna vara så att vid uppvärmning, det här gäller oftast också då inomhus, men ibland på utomhus också, man kan ha lite koll på det. Så när man ska värma upp, då vill man undvika att springa på bana 1, för det är oftast den som är mest där snabbare löpare springer sina intervaller då. Och på många ställen så ser man nästan att uppvärmningen också går åt andra hållet, för då möter du löparna, så då har du hela tiden koll på när de kommer. Och så gärna då ytterbana och kanske åt andra hållet. Då kan du inte göra fel i alla fall, för att du kommer att ha koll på dem, och de ser också, löpare som kommer i hög hastighet, de ser att du har koll på dem. För ibland är det läskigare när man springer med någon som har ryggen mot, för då vet man inte säkert om den har koll på att man...
Nej, den kan ju bara kliva ut till höger och så springer man förbi en snabb intervall samtidigt liksom.
Det kan bli krock. Så alla ska vanligtvis springa åt samma håll, men de som värmer upp kan med fördel ibland springa åt andra hållet, men då absolut inte på bana 1 utan längre ut. Sen så sa Lasse så bra, han bara, det är ju typ som att köra på en motorväg. Och just den motorväg, det kan man faktiskt ta med sig. För att precis samma sak som man kör när man är på motorväg, man följer strömmen, man är åt samma håll, man har koll på andra bilar i backspeglarna lite grann, man korsar inte, man byter inte fil utan att ha koll i backspegeln också. För det kan komma någon som kommer jättesnabbt på bakom en, på banan utanför eller någonting, och så viker man av. Så alltid ha koll på andra löpare då. Och sen också att man inte då heller saktar in eller stannar. Utan ska man stanna och sakta in, då försöker man också att kliva av banan. Så då kan man gå in på gräset innanför, eller där vid höjdhoppsbanan. Alltså lite mer liksom på liksom biytorna. Man kan också gå ut på ytterbana, men då behöver man ju som sagt bara se sig om bakåt först, att man inte bara korsar banorna och går ut på ytterbanan utan att ha koll på om det kommer någon bakifrån. Så att, men har man checkat av, det kommer ingen bakom, då kan jag gå ut på ytterbana och stå där, och om jag gör någon övning eller stretchar eller någonting, men då har jag ju blicken inåt också, så att jag hela tiden har koll på vad som händer på den här motorbanan, så att jag inte är i vägen.
Ja, precis. Det tänker jag, det här med att vara inne på alltså fotbollsplanen som är i mitten.
Ja.
Det kan vara känsligt att vara där och springa omkring, vet jag, på många platser. Så man ska vara försiktig, eller fråga i alla fall om de kommer dit, om det är okej att vara där, eller om man inte ska, om man ska undvika det.
Ja.
För generellt så vill de väl inte att man ska liksom springa på inneplan riktigt. Vad jag har mött i alla fall.
Ja, oftast har det med fotbollen att göra.
Ja,
att det är
precis.
Fotbollen som har, alltså att de är rädda om sitt gräs. Så då står det ofta så här, beträd ej gräsplan. Och det brukar de vara stenhårda. Där kan det komma en arg vaktmästare om man, om man är på gräset.
Exakt. Ja.
Och har man då typ så här intervaller på gräs, om man ska köra barfota eller någonting, då skulle jag köra dem alltså precis på sidlinjen av fotbollsplanen. Alltså längst ut. Och barfota, och för i så fall också springer man barfota på gräs, och om de då kommer och så, då kan man ju ändå försöka snällt säga att jag tänkte att det är okej att springa barfota, för det sliter inte så mycket på gräset heller när jag springer barfota på kanten. Men det där beror lite på vilken arena man är på. Typ Stockholms stadion, så är det där, där vill de ju såklart ha jättefint gräs. Så, vissa ställen är ju mer för nästan bara friidrott, och då kastar de ändå spjut och slägga och grejer där, så då är det inte
just
så.
Just det, det är klart.
Så det beror lite
på. Ja, det är lite
på.
Olika, men man får nog kolla upp det eller höra med någon i alla fall, om man är osäker, eller undvika det tills man vet att det är okej.
Jag skulle säga att de lite större, finare arenorna, där brukar man inte få beträda gräset. Om de även har ett så här hemmalag fotboll, alltså som använder samma arena. Då brukar man inte få. Annars så brukar man få, och då brukar det här kan man ju veta även om man inte själv är där och springer, men man kanske är med sina barn och spelar lite fotboll eller någonting. Så den har jag faktiskt också satt upp som en vett och etikett, är att överlag att ha barn på friidrottsbana. Jag tycker det är jätteroligt att uppmuntra till rörelse, träning, hoppa höjd och sånt, men då måste man som vuxen ha 100% koll på sina barn.
Ja.
För det är så lätt hänt att de springer ut på en bana.
Oh, gud, ja.
Och kommer någon, alltså nu ska vi tänka att när man springer, alltså sprintar, alltså i spikskor och sprintar, alltså det är 30 km i timmen som alltså är snabbare för vissa, och att både för barnet men också för den som springer, att måste panikbromsa i spikskor, det går typ inte utan att man går sönder. Och barnet kan ju också liksom få, alltså det kan gå väldigt illa om någon bara så här kommer ut, och det jag har varit med om är också att det kommer ut bollar. Alltså man spelar fotboll och så kommer det ut en boll när man har sin topphastighet. Joggar man kanske det inte, då kanske man bara slår tillbaka den och skrattar lite. Men springer man en 100 meters, då hinner man kanske inte parera det.
Nej. Det där med att komma ut barn på banan, det var vi med om. Jag var ju friidrottstränare till mina barn för ett tag sedan. På den inomhusarenan vi har, då så var det en tjej som sprang en intervall runt banan så. Och så var det samtidigt ett syskon till någon som satt på en liten videoläktare som gick ut på banan. Precis när hon kom. Så de krockade ju. Så hon sprang in i honom rätt hårt alltså.
Ja.
En rejäl smäll alltså. Så det är så lätt hänt.
Ja.
Så verkligen.
Så det är så här, samtidigt vill man ju uppmuntra att ta med barnen dit och vara. Ja, men liksom, man måste komma ihåg att det är en vuxen som har ansvar. Men det är inte läge att stå liksom och hålla på med mobilen eller prata något samt, alltså något sånt, utan då är man där och liksom har full koll. För man måste tänka att man är ögon för barn i den åldern har ju inte heller den split vision att de kan förstå vad som, att en springer där och den kommer snart, alltså de har svårt att förstå hur snabbt det kan gå. Och där tänkte jag också säga, för det här har jag varit med om några gånger när man står då och spelar fotboll. Eller de ofta säger det att man står och skjuter mål, så en är målvakt och så står man och sparkar på målet. Och det är också då att ofta så är de här målen, att om det är på en sån mindre, att de har spelat sju man, alltså den står liksom på långsidan istället för kortsidan. Så målet står med ryggen mot löparbanorna på raksidan. Ja. Så varje gång de missar mål så kommer bollen ut på banan. Och det är en sån där bra tanke. För där har jag faktiskt flera gånger gått och sagt till och hjälpt dem att lyfta målet och svänga på det så att bollarna inte kommer ut.
Just det, det är smart.
Och för ska jag springa snabba intervaller i spikskor, då vill inte jag. Det är också så här, även om man ser att de där, de kanske har koll, eller man vet inte om de har koll, så man känner att ens fokus är hela tiden, att man hela tiden har den där bollen i bakhuvudet och liksom har koll på lite vad de gör, och det är lite så här störande moment. Så då brukar jag bara fråga så här, kan jag hjälpa er att flytta, vrida på målet så att det inte kommer ut någon boll på banan. Och då brukar inte det vara något problem heller när man förklarar och gärna hjälper till liksom. Så det är sådana små saker som jag tycker som kan vara bra att känna till. Att det där kan vara liksom lite känslig. Känslig. Att göra. Liksom, så att, och jag brukar också så här. Har jag haft med Rasmus eller någonting. Då har jag också ett tydligt visat till dem som springer. Så här, att jag är här och leker med. Men jag har tydligt koll på honom.
Har du fått med hela listan?
Jaha, på utomhus.
På utomhus. Men det här är bra. Jag tror det har varit väldigt många bra grejer här faktiskt som man inte tänker på som ny.
Ja, och jag tänker man behöver inte oroa sig så här att man aldrig skulle vara typ tillräckligt bra eller snabb eller så här springa på ett visst sätt för att gå, utan det spelar ingen roll. Och just att jag skulle säga att de flesta av de motionärer som springer, att bana 1 är ju oftast det som man springer på, och det är helt okej att springa på det. Och även om det kommer typ en snabbare löpare, så skulle jag fortfarande, om du springer intervaller, då skulle jag ändå bara springa på bana 1, om inte man har pratat och frågat om de hellre vill att man springer på en annan. Men annars hålla sig där, för att håller man sig fint på bana 1 och ganska långt in till kanten, då går det jättebra för dem att varva en. De behöver ju liksom inte springa.
De kan springa om bara.
Exakt, de springer om en. Så att, men då kan det vara bra att verkligen hålla sig också så här, att man springer fint på bana 1 och ganska långt in på bana 1, så att man inte håller på liksom zigzacka på något sätt.
Nej, men precis, det tänker jag. Och om man själv är den som kanske springer om någon, så kanske man kan typ hojta till, kommer höger eller så här. Alltså man säger till så här, så kommer på höger sida, så man vet om det. Kan också vara bra, tror jag. Var tydlig med det.
Ja, precis. Och bara för kommunikation, det tror jag är absolut det bästa där på banan. Det brukar jag alltså också, ibland om någon inte har sett att jag springer, då kan jag ju göra medan jag springer ibland också ropa så här, bana 4. Och då vet de så här, då ropar jag banan jag springer på. Så då vet de att det är som att man fattar också att då det är bana 4 man ska akta sig för. Det verkar folk fatta. För det är nog det man använder. Man ropar numret på banan ifall att det är någon som... För ropar man bara typ så här, akta, akta, så vet de inte riktigt vart man...
Alltså, nej, vart det går, höger eller vänster. Ja, precis. Nej, men det här att jag tror att alla typer av löpare faktiskt ska våga sig dit. För att jag tänker också på det här, de gångerna som jag har varit på löparbanor, så har det verkligen varit en blandning av folk. Ja. Framförallt när jag har varit i Stockholm, på stadion där. Det är alla typer av människor. Det är inte bara de här riktiga elitlöpare, det är verkligen en blandning av människor som ska inte vara rädd för att ta sig dit.
Nej, absolut. Och jag tycker ofta är också folk väldigt hjälpsamma.
Ja,
så därför jag tycker att det är lättast, så är du osäker, fråga någon av dem som verkar ha koll eller de som är ett stort gäng. Antingen kanske du får vara med, eller så frågar du bara så här, var är det okej att jag kör? Liksom, jag tänkte köra de här intervallerna, 400 meter. Är det okej att så här, var ska jag vara?
Jaha, och sist jag var i Stockholm så hängde jag på ett gäng löpare ju. Berättar jag om i podden. Det är bra människor som är där nere och kör oftast.
Ja. Så bara kom ihåg den här motorvägen liksom. Alla är åt samma håll, ser dig för när du byter fil. Och sen just ingen gåvila eller sittvila på banorna. Man kan hoppa in bara precis innanför. Eller alltså som, det finns ju ytor ändå, men att man springer på banorna, och sen om man ska göra någon efter stretch eller styrka eller någonting, då finns det andra ytor ändå inne på friidrottsbanan för det.
Ja, och är det väldigt några människor, då kan det såklart gå också. Om det är typ du och en till, ni har varsin bana. Alltså det beror på hur fullt det är.
Och oftast är det inte så mycket fullt.
Nej,
det är inte. Speciellt inte på de här mindre ute i mindre städer.
Nej, det är inte.
Brukar det inte vara. Mm. Men sen skrev hon ju att hon hade tillgång till inomhus också.
Mm.
Och där så tänkte jag bara säga att där är det oftast mer trångt. För där är det som sagt, det är 200 meter runt, så den är mycket mindre. Det finns inte lika mycket sådana biytor innanför, utan ibland är det någon boll, alltså fotbollsliten innebandyplan eller någonting. Det beror lite på, i vissa hallar så är det höjdhopp och sånt på insidan och sådär. Så det ser lite ut olika. Men här blir det ändå, som jag skulle säga, att uppvärmning åt andra hållet. Allra helst värma upp någon annanstans, alltså kanske ute innan.
Ah.
Alltså, man behöver
för de är ganska små, de här arenorna oftast, de här 200 meter
yes.
banorna.
Och det finns oftast max 4 banor. Ute är det oftast 6 eller 8. Men här är det dels är de smalare banorna, de är inte lika breda som utomhus. Och de är max 4 stycken. Och det är 200 meter runt. Och de här lutar ju i kurvorna också. Det kan också vara något som är bra att känna till. Och det är just det här för att man ska kunna springa snabbt i kurva, så det jag var inne på utomhus, att det blir svårare ju snävare kurva det är. Inomhus är de för tajta för att kunna springa snabbt, men därför lutar kurvorna så att du kan hålla dig mitt i banan.
Alltså det är väldigt jobbigt att jogga i kurvorna där.
Exakt.
Inomhus.
Så jag skulle ändå inte riktigt rekommendera att värma upp där inne. Ibland har de en bana innanför första banan. Och då, den är ju då platt, för den lutar inte, för den är, liksom, den är inte uppe på löpbanan, men det är som en tillbana på insidan kan man säga. Och den är då för uppvärmning. Men som sagt, det är 200 meter ute då, och de, nu är jag inne, och de lutar. Försök att tänka så lite tid som möjligt på banan. Det är självklart att du ska göra dina intervaller där. Men som sagt, ingen gåvila, ingen sittvila, och gärna uppvärmningen också. Antingen om du kan göra den utomhus innan, eller om det finns något annat ställe som är liksom utanför själva löparbanorna.
Ja, om det inte är väldigt lite folk där.
Ja, exakt. Då kan man
springa. Innebanan som är platt.
Ja.
I så fall.
Exakt. Så det beror lite på vilka tider man är på ställen också. Övriga tips skriver jag också upp. Liksom så här, som många som har sprungit mycket annars, både med intervaller och vanligt, det är att när du springer på bana, så använd hellre liksom en vanlig tidtagare. Alltså, du kan ju ha din pulsklocka, men att inte använda GPSen och springa efter den. För det vet jag att många vill fortsätta kolla på den. Och den synkar inte alltid helt. Och det känns onödigt att ha den när du är på en exakt kontrollmätt bana. Så hellre då räkna ut vad du ska ha för varvtid och göra en lap på din klocka, liksom att du kan få för varje, att du håller samma varvtid, till exempel att du ska springa varje varv på 2 minuter eller vad det. Och så checkar du av så istället, för GPSen kan visa att du har sprungit 400 meter när du har 20 meter kvar, och det kommer ju inte att stämma för att friidrottsbanan kommer att ha rätt.
Ja, precis.
Och GPSen kan ju vara lite sådär att den justerar och det blir ganska bra i slutet på ett sådär. Men att den kanske inte vet exakt på metern hela tiden. Och då blir inte det riktigt precis rätt när du springer på en friidrottsbana. Och sen då som sagt igen, bara kolla upp vad som gäller hos dig. Och speciellt inomhus, för där kan vara lite andra regler med föreningar och sådant, i och med att det är mer trångt också. Men det går absolut att ta reda på. Vissa ställen kan man betala per gång. Inomhus brukar det alltså kosta. Utomhus så brukar det vara gratis. Jag har inte varit med om att jag har behövt betala någonstans i Sverige. Och då har jag varit på ganska många ställen i Sverige och träna.
Ja.
Och i Finland.
Jag tror i Motala så är det, om du är medlem i föreningen här så får man köra på banorna. Men annars, det är inte för allmänheten här i Motala ute.
Nej.
Tyvärr. Ja. Men inomhus så är det några tider i veckan som är allmänhetens tider. Så då får man köra inomhus gratis vissa pass i veckan. Och det är då vi är på söndagar nere och kör. Vilket vi gör.
Ja, men vad bra. Och då är, så där får man ju så kolla
olika.
Upp då.
Ja.
Och varför det är så. Liksom, och är man liksom så här. Alltså, skulle jag vara på besök någonstans och typ är i tävlingssäsong och behöver, då hade jag kontaktat föreningen och bara så här,
ja, då får man
jag
kommer
väl, ja, jag tror inte att det är något problem då. Och nej, så här, jag vill komma och gästa och träna.
Mm. Mm.
Så alltså, det var ganska mycket. Det fanns en del att säga om.
Ja, men det fanns mer, jag tänkte skulle finnas, men det gjorde du faktiskt där.
Ja. Och om ni kommer på något till nu, så får ni gärna checka in den frågan också, för det, man blir lite så här hemmablind.
Ja.
Och inte tänka på
det. Ja, men verkligen. Jag fyller gärna i här om det är något mer ni har tips om där. Och sen så undrar hon också då lite kring ett, alltså bra pass på bana. Hon nämnde bästa nybörjarpasset här. Om det är för en banlöpare så. Vad kan man köra för pass på bana? Det finns ju hur mycket olika varianter som helst. Ja.
Jag känner att du får ta över nu. Jag babblar så mycket.
Jag kan börja i alla fall då, så får du hänga på sen och, om du har något favoritpass. Så här kan jag börja med att säga att jag har sprungit väldigt få pass intervaller på bana de senaste, vad blir det, 15 åren eller något. Ännu mer kanske, 20 åren. Så att jag, det var länge sedan sprang intervaller på bana, man ska vara helt ärlig. Men om jag skulle göra det idag, då hade jag föredragit intervaller som är ganska korta. Alltså för en distanslöpare, korta. Inte för dig, Sara, för då blir det många.
Nej.
Men jag hade nog valt ner till 200-ingar i för sig. Det körde jag i Stockholm när jag var där sist. Men ett pass jag har skrivit upp här, det är 10 x 400 meter. Låter ju ganska mycket, kanske i dina öron, Sara, här. Men för en distanslöpare, det är ett kul pass om du har en kompis med också. Det är att en av er börjar att springa 400 meter, det är alltså ett varv på banan. När den personen vilar så springer den andra ett varv på banan. Och så gör man så, man växlar varannan gång och springer. Så du får ju vila ganska lång tid. Du vilar ungefär lika mycket som du springer. Så de här intervallerna så går det ganska så snabbt. Det här är V2 maxintervaller. Här tränar vi maximala syretagningsförmågan på de intervallerna. Så 10 stycken 400-ingar tycker jag att ganska så här, det är lätt att förstå och ta sig an liksom. Och 400 meter är ganska jobbigt för de som har testat. Så det här passet ger ju väldigt fin effekt på din löpning. Så det är ett av mina tipspass. Och helst med en kompis för att det ska bli roligare. Men är du ensam så kör du 10 stycken 400-ingar själv. Och då så vilar du kanske 1,5 till 2 minuter emellan. Och så kör du en till igen. Ungefär så. Sen har du lite andra pass. Vill du ta ett pass emellan här, Sara, eller?
Ja, det kan jag göra. Vi har, jag har också skrivit upp ett. Jag är med, helt med dig på det här med att hellre lite kortare intervaller. För att det är ju lite det banan är till för, att fördelen med att springa på banan, det är att du får helt platt underlag. Du får likadant, alltså du kan springa likadant varje intervall. Så att jag skulle hellre, just sådana pass där man verkligen vill kanske ha koll på sin tid och var man ligger, då är det jättebra att jag är på bana, för du vet att du kan upprepa samma sak. Så för tester och sånt är det också jättebra att springa på bana. Men föredrar man annars att springa på annat, så är det bra, och man ska veta att det sliter mycket att springa på bana, för det är hårt och inte så skonsamt. Men därför är det så här korta intervaller. Så jag, det här också är för, mer för distanslöpare. Det är ingenting som jag brukar göra, men jag tycker att det är ett roligt pass. Och det är att man kallar för tusingar. Och det innebär då att man kör 100 meter och sen vilar man ungefär 30 sekunder. Sen kör man 200, vilar 30 sekunder, kör 300, vilar 30 sekunder och sen kör man 400. Så totalt är en sån stege är 1000 meter. Och efter man har kört en 400-ing, då kan man vila kanske 2 minuter. Och sen kör man det igen så många tusingar man vill göra då. Så ser att du kör kanske 5 sådana block. Då har du ändå gjort 5000. Och du kan köra ganska snabbt i och med att du delar upp dem i 100, 200, 300 och 400. Så att det är absolut snabbare än mils tempo ska du hålla.
Ja, utan, det blir det ju.
Ja. Så att, men det är ett roligt sätt att köra just på banan. För du vet exakt markeringarna. Och du hittar liksom var du ska springa.
Ja, det är ett kupass. Det hade jag skrivit upp också här faktiskt.
Ja, jag hade faktiskt jag hade det där du skrev också med stafetten.
Hade du?
Jag hade det verkligen. För jag tyckte, ja. Men där skrev jag bara också just att om man vill göra det som en sån här tävling eller som ett test för sig själv med sin kompis, ja. Då ska man ju ha samma kompis. Och så ska man köra det och säga att man ska köra 10 tillsammans så det blir 5 var. Men och verkligen klocka det till från första start till sista går det mål, alltså sista mål. För då blir det verkligen att man pushar tiden för du vill ju växla över till den andra så snabbt. Alltså verkligen tänka att det är en stafett och göra så och verkligen skriva ner tiden. Och sen kan man ju försöka göra om det och verkligen försöka slå sitt gemensamma rekord. Så
men
blir det inte så här team.
Tillsammans gör ja, det här för team.
Exakt, för då blir det inte din tid. Aha. Och det kommer också vara liksom, det kommer också bli bättre på att vara uthållig, till exempel att orka springa den där femte lika snabbt som den första. Alltså så här, det kan ju vara lite taktiskt också att inte bränna slut på sig. Men att göra det som ett team och som en stafett där du ska upprepa det liksom flera gånger. Det skulle vara ett väldigt roligt pass om man vill göra det som ett test utan att det blir för individuellt. För det blir ju, man kommer ju kunna se om det blir bättre tillsammans.
Precis. Ja, men det här var ju kul grej. Ja. Verkligen. För det är inte bara en prestation det hänger på. Det är båda som tillsammans ska göra en prestation.
Ja, och mentalt kan jag säga. Ska jag springa sådana 10 stycken själv? Nu blir det ju dubbelt så många också. Men överlag, att springa själv på en bana. Alltså ja, alltså, hellre på en löparbana än bara någon... Alltså, där jag verkligen har konkret en kurva, raksträcka, kurva. Alltså att jag ser hela tiden exakt hur långt jag har kvar. Men också då när man har en kompis. Fördelen är att man ser ju sin kompis hela tiden. Det är inte någon skogsdung i vägen. Utan det är liksom, man har ju koll på var kompisen är. Man kan heja på den. Och man ser exakt när den kommer. Så det blir lite mer... eller jag vet inte, det händer någonting lite hela tiden.
Ja, men verkligen. Kul. Ja. Sen har jag ett pass som... Det blir lite längre i starten här passet. Och det är 1000 meter, 800 meter, 600 meter, 400 meter och sen 200 meter. Så man går som neråt hela tiden. Så man börjar på 1000 meter. Sen kan man joggvila 400 meter. Man kör 800 meters intervall, joggvilar 400 meter igen. 600 meters intervall, joggvilar 200 meter. 400 meters intervall och joggvilar 200 meter och sen en intervall på 200 meter. Så det här blir ju ganska kul i och med att man springer kortare och kortare och också snabbare och snabbare för varje intervall är tanken här. Så här kan man ju börja i tempo som är lite mera ansträngande, du är inne på tröskelnivå ungefär. Så lite snabbare än din distans och snabbdistanstempo ska det vara i starten. Och så ska man liksom öka på här successivt farten lite grann inför varje intervall. Och sista 200-ringen ska ju gå snabbt, nästan sprintsnabbt. Så det är lite kul upplägg och det är ganska lätt att hålla uppe motivationen då med, när man får liksom minska på distansen varje gång också.
Ja, sådana älskar jag. Det är mentalt, än om det blir längre och längre.
Ja,
det är mycket
och det här blir, jag räknar på vad det här blir. Det blir 3000 meter i intervallfarterna, blir det. Och totalt 4200 meter med vilotiden emellan. Så det blir 4,2 kilometer i intervallerna. Så det blir ganska bra intervalldistans man kan bygga upp här. Och sen ska du jogga upp och ner så blir det kanske 6 kilometer totalt man springer ungefär. Och det här kan man också leka lite med. Du kan ju till och med, om du närmar din maraton, liksom maratonet som hon ska springa, tänker jag. Du kan ju bygga en pyramid av det här. Du kan ju börja och bygga upp det ännu längre egentligen om man vill. Man kan ju köra, så du kör 200, 400, 600, 800, 1000. 800, 600, 400, 200. Som en pyramid. Det blir ganska långt pass. Det är rätt så tufft pass. Ja. Men det lär ju ge ganska fin effekt om man vill hålla på lite längre och springa på sikt.
Och ändå låter det ändå inte så långt, tycker jag, när man tänker det i intervallerna.
Nej, för det är ju några av dem är ganska korta. Så det blir ju lättare. Jag tror det är det som griver det här, att det blir ganska lätt att hitta motivationen ändå att göra det. För det är liksom olika distanser och det är liksom vissa väldigt korta. 200 går ju fort, 400 också går ganska fort.
Ja.
Så att, ja, men det är ganska kul pass att köra. Och sen är det klart det är svårt att veta kanske vart i fart man ska ligga. Och jag tror att med alla de här intervallpassen vi har gått igenom nu så behöver man ju testa på och se hur känns det i kroppen just det här passet. Kunde jag tryckt på lite mer där? Kunde jag liksom hållit igen mer där? Alltså man får faktiskt testa sig fram lite farterna. Men just det här jag nämner nu, då ska det verkligen vara hellre hålla igen på första tusingen och sen öka på. Och så ser man hur mycket man orkar öka på helt enkelt. Så det är alltid svårt att veta exakt hur man ska ligga i farten. Sen kan du möta ut så du har liksom exakta pulszoner och allt det också. Men då blir det en annan nivå liksom på det om man vill få det exakta värdena på det. Jag gillar ju att springa på känsla som du vet Sara. Så jag skulle inte börja tänka pulszoner och så. Jag skulle bara gå ut och tänka känsla.
Ja.
Alltså ansträngande till mycket ansträngande till jättejobbigt. Alltså så hela tiden. Ja. Men vi är olika där. Men som sagt, det kan man ju mäta så man skulle vilja gå in specifikt på. Verkligen pulszoner och så vidare.
Ja, och jag är ju till och med så här, vad ska jag säga, uppväxt på banan med att man vet vilken tid man ska ligga på. Så jag,
exakt,
jag har inte ens kört så mycket pulszoner liksom heller. Utan nej. Jag har ju mest använt bara ett sånt billigt stoppur. Nu är det sånt som man kan köpa för 50 kronor.
Men det är det bästa jag vet.
Ja, men och då att man ska veta.
Ja, men det är sist du lade upp det, Hanna, på Instagram ja. Någon dag och frågade, vad tycker ni, vad är det för känslan när ni ser det här gammal stoppur liksom?
Ja.
Och jag bara älskar det.
Och den hänger ju kvar i friidrotten för att vi behöver inte veta ja. Vilken, alltså vi behöver inte alla finesser som en kanske en dyr pulsklocka har, speciellt inte liksom i sprinten. Nej. Utan vi vill ju veta vilka tider, och då kan man ju inte heller ha en klocka som du har på armen på handleden, för du behöver kunna trycka av den snabbt med tummen i och med att du klockar dina
precis.
Egna och det går så snabbt i liksom, så du behöver kunna, så du kan liksom inte göra en rörelse och börja leta knappen på motsatt arm, utan du behöver hålla den i handen. Men jag har ett pass till som jag skriver som då faktiskt går lite mer mot den pass som jag faktiskt själv skulle göra på bana, och det är liksom så här, just att det är väldigt roligt att springa kurva, för att man får en liten så här känsla av att man ska liksom accelerera ut ur kurvan, och det är så här, så jag tycker att om man är på bana så är det ju roligt att få testa på det, och för att det ska vara lite mer till sprint och träning på att springa i hög fart, och då också mer på framdelen av foten, inte uppe på tå men alltså ändå den här på fotbladet, så börja ungefär i mitten av kurvan, alltså det kommer alltså vara 150 meter in till mål. Och så börjar du accelerera i kurvan, så du tar kurvan mer som att smyga upp från jogg, fast fortfarande ändå på uppe på fotbladet. Så att hela löpsteget ska hela tiden vara aktivt. Men att du successivt ökar och ökar. Sen när du kommer ut i kurvan, då trycker du på lite till, men fortfarande inte max, utan först de här sista kanske 40-50 metrarna. Där börjar du trycka på, så det blir som ett stegringslopp, men ganska långt, det är 150 meters. Och här ska då fokus vara på att vänja sig på att också komma upp på foten. Och det här med typ att knäna kommer upp högre, det kommer automatiskt komma när du börjar springa snabbare och snabbare. Så men att redan från början, innan start, kanske ställa sig lite på fotbladet, spänna rumpan eller trycka fram höften lite grann och luta lite framåt. Man behöver inte tänka på det här jätteupprätt stolt hållning, utan hellre nästan lite framåt lutad och nästan lite mer åt krummat hellre, så att du verkligen får den här farten framåt, och fokus bara på att springa just på högt upp på foten. Det gör ingenting att helen tar i, men har ändå som fokus att du ska försöka liksom landa och hitta ett liksom snabbt steg uppe på fotbladet. Det skulle jag säga att det är en jätteroligt pass på bana som man liksom då får känna på lite den här, jag vet inte, den här fartkänslan som det känns som att man vill ha på bana.
Ja, hur många kör man alltså av det här?
Ja, det beror lite på, men jag skulle kanske då bara, om man har det som pass, då kanske jag kör en 10 stycken, och så går du tillbaka på varje, så du kan gå lugnt tillbaka 150 meter också, så det blir ganska lång vila, den blir nog säkert då 2 minuter ungefär, ska jag säga att det kanske tar att gå. Och sen gör du det här igen, och känns det lätt så då accelererar du fortfarande inte tidigare, utan då accelererar du bara mer. Du kan accelerera, först smyger du upp ut ur kurvan, och sen trycker du på när du kommer ut ur kurvan, och sen trycker du på när det är 50 meter kvar. Men däremot så kan du ju ligga ganska högt ändå på dem, men du ska ändå kännas tydligt att du inte liksom gasar på för fullt från början, utan du ska hela tiden kunna öka mot slutet. Men det är ett roligt pass. Ja, och då får man verkligen känna på lite det här att man sprintar och man får ta i och man får känna den här känslan att komma snabbt ut ur kurvan, för det är någonting roligt med det tycker jag på banan.
Ja, men verkligen. Ja, det är ett sånt jättekul pass som verkligen ger väldigt mycket löpstyrka och också teknik. För du får verkligen in en, det här blir en fin hållning, alltså fint sätt att springa tänker jag också. Ja. Alltså det blir, du tvingar in dig i ett löpsteg som är mycket mer sprintlikt än ett vanligt.
Ja, och det är ju, syftet är ju här också att det ska vara mer mot sprint. Så att det är därför det här, för att det är därför vi också då kanske tränar på att vara högre upp på fotbladet och luta framåt och det här. Så att man vågar testa springa, så man ska inte liksom orka springa så där länge. Inte en 800 meters intervall liksom.
Nej, det ska bli jobbigt. Mm. Ja men kul. Då har vi gett några sådär pass i alla fall som man kan testa på bana, som vi i alla fall tycker om.
Ja.
Så hoppas att både hon och kanske de som lyssnar också tycker att det kan vara så inspirerande och kanske ta efter något av passen som vi har nämnt här idag, tänker jag. Och nu vet jag också att du, Sara, har... Du har ett lopp på gång.
Ja, precis.
Eller på att säga. Men, nu, berätta.
Nu när ni lyssnar på det här har ni säkert kanske redan nu kommit i mål på vårt Vitamin Well Hope,
precis.
Run of Hope. Ja. Men jag har ett till välgörenhetslopp som är redan nästa helg. Och det här blir nu då mer till er åländska lyssnare. För jag vet att vi har några lyssnare på Åland också.
Mm. Det har vi.
Ja, så jag vill bara tipsa er om loppet Karlsruhe Cancer Run som kommer att vara söndagen den 27 september, alltså om en vecka om ni lyssnar på det här idag nu söndag. Och det är klockan 12 och det är ute på Fögle då på det här Karlsruhe Badhotell. Och det är ett lopp där allt överskott går till Ålands cancerförening. Det kostar 20 euro att vara med och man kan välja mellan 5 och 10 kilometer. Och så kommer de även ha ett knattelopp som är gratis att dela, att delta på, och det är en kilometer långt. Så nu verkar det också som att de här coronarestriktionerna, att Finland har öppnat upp gränserna. Så jag var helt inställd på att jag skulle få göra det här på distans. Men nu ser det ut som att jag ska få åka hem till Åland, Josefin.
Du ska det alltså.
Om det ser ut som nu, om vi håller oss friska, men... jag är glad att jag kommer ju vara helt frisk, tänker jag, att sno nästa vecka. Så håller vi oss friska och att de inte ändrar de här nu, från och med alltså lördag, alltså igår, blir det, så öppnar de upp, de öppnar upp så man kan åka till Finland utan att sitta i karantän 2 veckor.
Gud vad bra.
Så jag har ju inte varit där på men, över ett halvår. Och det ska bli, då, i så fall åker vi hela familjen, även och springer också, hela familjen. Och träffar mamma och pappa, de har ju inte träffat Lias ännu. Och,
nej, men gud!
Ja, de har inte sett Rasmus på över ett halvår.
Nej.
Och sådär, så jag blev så glad, dels att få åka då hem och träffa dem, men också att det passar sig att det blev precis nu. För att jag har varit ambassadör för det här loppet, och det är en kompis till mig som är anordnare. Och jag vill jättegärna vara där och... gå/springa. Jag tänker smyga in lite jogg, känner jag att jag är redo för.
Spännande.
Ja. Men, nej, men så, det känns jättekul, så att jag tycker, är du på Åland den 27 september, så kom ut till Fögle och spring för Ålands cancerförening. Det blir jättekul.
Ja. Gud vad härligt. Vad glad blir frisk, Sara. Ja. Hoppas du får åka.
Ja, jag hoppas verkligen det.
Ja, nej, men tack för att ni lyssnar på oss som vanligt. Och lycka till nu, Sara, på loppet. Och lycka till Anne som springer vårt lopp idag, eller har sprungit idag kanske till och med.
Ja, en high five till oss.
Ja, en high five till oss alla. Exakt. Ha det så bra nu.
Detsamma. Ha det bra. Hej.
Hej då.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.